Hej och välkomna till det 38:e avsnittet av Från Bäck till Bron, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Berglarsen och du heter Mattias Axelsson. Hej Mattias.
Hej Gustav.
Hur står det till?
Ja, som vanligt är det huvudet upp och fötterna ner. Livet rullar på i sin gilla gång genom... Nej, jag vet inte. Det är bra.
Vad bra, vad härligt. Gött att höra.
Mm. Ska jag fråga hur det är med dig?
Nej, jag skiter i det. Eller ja, det får
jag hoppar, jag hoppar inte... över det. Det är ingen som bryr sig om det ändå, Gustav.
Nej, jag vet. Det är livet jag lever. Det är där ingen bryr sig.
Nej.
Så tack för mig.
Tack för välkomna till Från Bäck till Bron, den här fantastiska podden där två medelålders män pratar om sin nuvarande sinnesstämning.
Ja, vem av oss ska raka sig? För det här börjar bli, alltså så här, det är ju lite för klyschigt ändå liksom.
Det är väl framförallt att du får skaffa en gubbkeps.
Ja, jag tänker att du har haft skägg längst så du får raka dig.
Det jobbiga är att jag kommer ju se ut som att jag är 32 om jag rakar mig. Det vill jag faktiskt inte. Jag har ju liksom någonstans kommit ut till fred med min ålder. Jag hade ju en väldigt 40-årskris där. Men nu har jag ju i 44-årsåldern äntligen börjat omfamna både min liksom mentala ålder och min fysiska ålder.
Vad skönt. Jag hoppas jag kommer dit ändå också. För det har jag inte gjort, kan jag säga. Och då är jag ändå 6-7
år. Det blir verkligen den här två män pratar om. Jobbiga saker mitt i livet. Lysande.
Ja, det ska vi inte göra. Vi ska fortsätta på Johan Falk-spåret.
Ja, till allas förtjusning vad det verkar.
Ja, det verkar på riktigt så liksom. Kommissionen var ju en drop, kan man väl säga, i intresse. Men Falk verkar folk genuint intresserade av, betydligt mer än vad jag trodde.
Ja, vi har ju fått faktiskt, givet vårat sammanhang, fått ganska mycket respons på de olika avsnitten. Mm. Och en del kommentarer, både på Instagram och på mejlen. Sådär, folk som
till och med ett mejl.
Ja, till och med ett mejl fick vi. tipsades oss om Anders Nilssons Instagram och hans Facebook. Och nu följer Anders Nilsson oss på Instagram, vilket känns jättesvettigt om han nu börjar lyssna på poddarna där vi sågar både livvakterna och den tredje vågen. Eller vi sågar gör vi väl kanske inte. Jo. Vi förhåller oss tämligen ljumma i våran omdöme om dem. Å andra sidan ska jag för protokollet återigen säga att jag tycker att Nolltolerans är en suveränt bra svensk polisfilm.
Mm, du håller ju den som bland de absolut bästa, vilket är roligt.
Mm.
Jag upptäckte här nu att jag och Anders Nilsson tydligen har en gemensam vän på Facebook, så det ser man. Det visste jag inte. Ja.
Då ser du till att du fixar den här intervjun med Anders Nilsson.
Det kanske vi låter dig göra, för att du har mer tid över.
Ja, vi får väl se. Vi får väl se. Mm.
Första filmen från 2009, Johan Falk, - gruppen för särskilda insatser.
Mm, ska vi kalla den för GSI bara för enkelhetens skull? När vi
det kan vi
om
göra.
För gruppen för särskilda insatser är lite krångligt att säga.
Ja, vad tycker du om vi börjar titeln? Liksom, så här, är den logisk för en gångs skull?
Ja, för en gångs skull funkar ju faktiskt titeln. För den här handlar ju om hur Johan Falk börjar jobba för gruppen för särskilda insatser. Så där finns det ju någonstans en logik.
Ja, man får väl säga det. Det finns ju inga konstigheter med det. Väldigt, väldigt skönt och tryggt, kan jag tycka.
Å andra sidan så känns ju, även om det finns en logik i det, så jag tycker ju att de tre första titlarna ändå är bättre. Alltså Johan Falk, gruppen för särskilda insatser, känns ju faktiskt ganska, nu kommer jag använda ett ord som jag överanvänder, vet jag, men jag tycker att den känns ganska lökig, den här titeln. Alltså Johan Falk, gruppen för särskilda insatser. Jag tycker inte att det svänger.
Nej, jag hade inte behövt Johan Falk preamblen, men det är väl så de gör för att visa vad det handlar om. Jag hade bara GSI-gruppen för särskilda insatser hade räckt för mig liksom.
Men tycker du att just den titeln, gruppen för särskilda insatser, är en titel som slår an en sträng hos dig som gör att du känner att du, wow, det här är en film som... Jag tycker ju verkligen att både Livvakterna, Den tredje vågen och Nolltolerans, även om de filmar kanske inte riktigt, förutom då Tredje vågen och möjligtvis Livvakterna i någon utsträckning rimmar med vad filmerna handlar om, så känns ju de titlarna betydligt mer så yes.
Här absolut.
Men GSI eller gruppen med särskilda insatser, jag gillar inte riktigt titeln alltså.
Ja, nej, det känns ju som betydligt mer av en något annat, någon bok om något, alltså en faktabok känns det väl kanske mer om liksom, eller en dokumentär än en actionfilm, absolut. Men jag menar mer ur ett perspektiv där jag behöver inte Johan Falk.
Nej, jag köper. Nej, och jag köper ju liksom alltså själva konceptet, det här med att han jobbar åt en särskild liksom enhet inom polisen som heter Gruppen för särskilda insatser. För den är ju dessutom faktiskt hämtad från verkligheten i den meningen att det finns en som heter Sektionen för särskilda insatser, SSI, på Länskriminalen i Stockholm.
Det gör det.
Så på där finns det ju liksom någonstans en verklighetsanknytning. Men det jag vänder mig emot är just att använda det i titeln.
Jag förstår det.
Det blir liksom, nej men lite som du är inne på där, det blir snarare som en faktabok om den här gruppen snarare än nu ska vi se en riktigt svängig actionfilm. Mm.
Utan att jag har sett filmerna så senare Johan Falk-filmer har ju betydligt där så Vapenbröder, vi har National Target, vi har Alla råns moder. Där
för övrigt
det ju,
måste det vara den sämsta titeln, Alla råns moder. Kom igen nu.
Nej, jag älskar den titeln, det är fantastisk.
jag tycker vi ska åtminstone se en Johan Falk-film till efter den här och så ska vi välja utifrån vilken har den absolut töntigaste titeln och så går vi på det bara och så kanske vi ser den till.
Jag är på. Jag tycker vi ser filmer så länge de är helt okej. Så kan vi säga. Den här filmen är ju återigen då regisserad av Anders Nilsson och producerad av Jocke Hansson och de har skrivit manus ihop. Så det här är ju
han
samma...
Han har blivit Jocke för dig nu. Alltså, du har blivit så tjenig som Jocke Hansson att han är Jocke. Jocke Hansson, jag gillar det.
Men
om man sett, är det fjärde filmen som vi ser nu så är det klart att Joakim Hansson ska bli Jocke.
Exakt. För manusproducent, det blir man ju tajt med per automatik. Liksom. Det vet man ju, så är det ju liksom.
Ja. Det här är ju liksom, det här är ju den första av de filmerna om Johan Falks som gjordes i, vad ska man säga, det här Beck-sättet att göra filmer. Det vill säga att du massproducerar filmer. Och jag vet att på Wikipedia så har man ju delat in det i till och med i säsonger. Att den här första vändan med filmer som kommer hösten 2009 kallar man då säsong 1 av Johan Falk. Och sen kommer det säsong 2 som är hösten 2012 och säsong 3 som kommer sommaren tidig höst 2015. Och i det här första svepet, säsong 1 då, så det är ju den här Johan Falk GSI, den första filmen, och sen är det Vapenbröder, National Target, Leo Gaut, Operation Nektergal och De Fredlösa, alla med Johan Falk kolon som det som kommer för prefix.
Ja, precis. Sista filmen som kom här 2015 heter ju Johan Falk Slutet, så jag har inte sett dem, men det känns ju som att det verkligen är slut där. Och så just att 2009, 2012, 2015 och nu är på 2022 och de har fortfarande inte kommit ner. Det känns, jag vet inte om de officiellt har gått ut och sagt att det faktiskt är slut.
Ska jag läsa lite om Johan Falk Slutet för att se vad det står om den?
Eller vågar
man det? Nej, det står inte tillräckligt mycket för att man ska kunna avgöra om det faktiskt är så att han dör i slutet.
På Wikipedia står det 20:e samt avslutande filmen om Johan Falk. Fast Johan Falk i säsong 3. Så att, det
finns en dubbeltydighet där. Det kanske finns en öppning för att Jakob Eklund återkommer som Johan Falk.
Ja, eller vill man se Nina ta över manteln som med i Gruppen för säkra insatser?
Det hade varit spännande.
Så eller Ola som sonen nu heter.
Ja, men så gjorde de väl med, vad heter det, Wallanders dotter. Var inte det någon typ spin-off?
Jag har inte sett
henne.
Dem tyvärr.
Jag kan blanda ihop det med någonting annat.
Det är ju lite superhjälteaktigt att en ny karaktär tar över. Spindelmannen till exempel förknippar de flesta med Peter Parker, men det finns väl 3-4 personer till som har varit Spindelmannen i olika comic books och sådär liksom.
Så du tänker att det ska komma en ny skådespelare som, nej men den unge Johan Falk, lite som Jim Wallander, som ju var skitdålig i och för sig.
Jaha, var den det?
Ja, den var ju på engelska dessutom, jättekonstigt.
Var inte det med han, den andra Adam från Jag torkar aldrig tårar?
Jo, precis. Ja, exakt så. Han spelar ju den unge Wallander
Ah, gör det, okay.
Väldigt, väldigt märklig. Så jag tror inte vi ska satsa på att köra en den unge Johan Falk. Det kanske man skulle kunna säga när han jobbar för, eller när han går, är på nationella insatsstyrkan eller vad det nu är, han får sin sån här specialistutbildning. Skulle man få följa Johan Falk?
Ja.
Och när hans käresta, Maria heter hon va?
Ja.
Hon, när hon dör vid den här smitningsolyckan. Det skulle det faktiskt kunna bli någonting nu när jag tänker på det. Det.
Så vi ett frö här till Anders och Jocke.
Ja, Anders och Jocke, om ni lyssnar på det här. Gör den unge Johan Falk med Gustav Brink Larsen i huvudrollen som Johan Falk.
Jag är väl typ äldre än vad Jakob Eklund var första gången han spelade,
ja,
Falk.
Så är det nog tyvärr. Ska vi prata då, apropå Johan Falk och Jakob Eklund, vilka som är återkommande skådespelare och karaktärer i filmen?
Ja, det är faktiskt inte jättemånga ändå.
Nej.
Det är ju Jakob Eklund som Johan Falk, som ju är återigen såklart vår huvudroll. Och sen har vi ju en del, alltså Marie Rickardsson är ju bildad oväntat långt ner i filmen, för hon är ju inte med så jäkla mycket. Och vad heter hon? Hanna Alsterlund som Nina är väl i princip bara med i en scen, tror jag, när de pratar i telefon. I övrigt återkommer ju då faktiskt Jacqueline Ramel som Anja Månsdotter. Som hon ja, är ju någon polis, inte chef, men hon håller ändå utredningar, så att har väl kommit upp sig lite grann, verkar det som.
Men i övrigt kan man ju säga att man introducerar väldigt mycket nya karaktärer i och med att Johan då börjar jobba för en helt annan enhet inom polisen i Göteborg, det här gruppen för särskilda insatser. Och i det så får vi ju framförallt nu ska jag se vad är det han heter, Micke Tornving som Patrik Agrell, som är ju någon typ av chef för gruppen för särskilda insatser.
Ja, jag fattar, det finns ju också någon Jägerström som väl är typ ansvarig chef, men medans Agrell är den som leder arbetet.
Ja, men han känns ju som någon typ av operativ chef.
Ja, alltså exakt,
den som har
precis
huvudansvaret när de väl är ute på fältet, så att säga.
Jag glömde säga det, Kron återkommer ju också. Falk, eller så här, Fredrik Dolk återkommer ju som Peter Kron faktiskt.
Men han kan inte göra många minuter, va?
Nej, men det är ändå mer än i tredje vågen. Alltså han är ju ändå,
ja, där
med.
Är ju bara, där är han ju bara med i typ ett klipp, så att absolut.
Ja, men
och det är väl bra det här, som jag har ju varit inne på det flera gånger. Jag gillar ju verkligen det här när man inte bara klipper helt med det gamla. För det här hade ju också kunnat vara lätt att, i och med att det har gått så pass många år från det att den tredje vågen utspelar sig och att Johan Falk då kommer tillbaka, så skulle man ju kunna ha på något sätt plockat bort alla gamla poliskaraktärer och sagt att de har slutat på något sätt. Men man använder sig ju av flera stycken av dem, Anja Månsdotter och Kron och så vidare.
Ja, jag tycker man integrerar dem bra på ett sätt. Hade Jacqueline Ramel och Fredrik Dolk gått och blivit större skådisar under det decennier som det är mellan Nolltolerans och den här, så hade de väl kanske på något sätt antingen tvingats ut eller tvingats in i större roller. Nu har de liksom mest gott och varit. De var lika stora 99 som 2009. Då kunde man använda dem på samma sätt liksom, i väldigt tydliga biroller. Sen återkommer ju också faktiskt från just Nolltolerans, han den skäggige polisen han träffade i början.
Det blev jag jätteglad över att han dök upp där faktiskt.
Ja, det gav mig en positiv känsla direkt in i filmen. Jag vet inte vad han heter, den karaktären.
Inte jag heller, men det var verkligen ett sånt som, är det han som är krediterad som skägget? Det kan inte vara, va?
Jo, det måste det väl vara, om det är någon som är det.
Nej, skägget är tyvärr, det är ju han, den skurken som blir skjuten där i slutet.
Aha.
Det är skägg. Tyvärr, det hade varit jätteroligt om skäggpolisen hade varit krediterad som skägget.
Ja, det blev jag besviken.
I rollistan blev lite besviken på det.
Ja. Men ja, nya ska vi fortsätta med då. Vi har ju Ruben Salmander dyker in. Som
mest,
Tommy.
Mest känd från tidigare.
Nej.
Du vill inte att vi pratar om det, vi lämnar det där här.
Jag vill inte höra insatsen i vilken av Hamlet och filmerna det nu var, och jag vill inte prata om när han spydde heller. Så att liksom, jag förknippar honom med Pillertrillaren, en film som jag aldrig har sett. Jag vet inte ens om han är med i den, men jag skulle tro det. Det är väl en sån tidig 90-tals film som vi hade på VHS när jag var liten, men jag har aldrig sett den.
Men du hade den på VHS hemma, man har inte sett
den. Pappa hade den, alltså, så att vi hade den som familj. Eller vi hade den nog inspelad, tror jag, till och med från TV.
Ja.
Men jag har han aldrig
spelar
sett den.
Ragnar Rikko Bensen.
I den
filmen? Ja, ser jag här på Wikipedia. Vi tyckte vi hoppade över Micke Tornving lite snabbt.
Tyckte du det?
Nej, men jag gick och kollade. Förknippar du honom med någonting annat än Parlamentet och Johan Falk?
Nej, det kan jag väl inte påstå att jag gör. Alltså, eller så här, jag förknippar inte honom med Johan Falk eftersom jag inte har sett de
nej, just
filmerna.
Det. Så då förknippar du honom bara med Parlamentet i princip?
Ja, han är ju bara komiker. Han är ju med en kortis i Kommissionen. Om du minns.
Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Vad är det han gör för roll där?
Han är ju med och intervjuar statsministern i något av de senare avsnitten.
Ja, tror jag det. Ja, just det.
Det är verkligen blinken i missit i princip. Men det var väl där någonstans. Och sen med Johan Falk som han ville gå den mer seriösa skådespelarvägen snarare än att vara bara komiker.
Ja, fast ja, om man kollar på hans rolllista så är det ju bara Johan Falk han har gjort.
Ja, det är det, men det hade ju inte blivit
han har inte gjort någonting annat förutom att han har gjort liksom röster till ett antal, om det är Pixar eller Disney-filmer.
Ja.
Och i övrigt så är det ju det. Alltså, Johan Falk, det är ju hans enda skådespelarinsats i princip. Och sen är det Parlamentet.
Ja, det kanske inte gick som man önskade. Eller så var han jättenöjd med det. Jag har ingen aning. Men jag vill minnas att jag läst några artiklar med honom för typ så här 15 år sedan om att han liksom även ville bli skådespelare den vanliga vägen. Men jag vet inte.
Ja, men där, nu utan att liksom gå händelserna i förväg i bedömning och liknande så känns det väl ändå som att Mikael Tornving tyvärr har ett ganska begränsat register i sitt skådespeleri, åtminstone i den här filmen.
Det får stå för dig till att börja med. Jag vill inte
det står för mig än så länge. Så får vi se om det är poddens officiella åsikt eller om det bara är min åsikt.
Exakt. Vad har vi mer? Oj, vi hoppade ju över kanske den mest självklara, eller vill du ta honom till slutet?
Joel Kinnaman.
Joel, ja, ska du uttala så eller?
Ja, jag var tvungen att snabbt söka eller googla på det. Joel Kinnaman uttal. Man tror kanske att det uttalas Joel Kinnaman, men egentligen uttalas det Joel Kinnaman med hårt K.
Så han är alltså inte från Kina?
Eller nej, precis, han är inte från Kina.
Nej, och inte
Kinnaman,
Kina heller.
Inte Kina, nej. Kina, jävla skönt ställe för övrigt. Nej,
ja,
det får stå för mig, det är inte poddens officiella åsikt.
Nej. Vad förknippar du Joel Kinnaman med?
Jag förknippar honom med rollen som Frank Wagner i Johan Falk-filmerna i huvudsak. Nej, men på riktigt så är det framförallt det, är det jag förknippar honom med.
Ah, okay.
Och sen har han väl även gjort på sistone. Nej, ju Snabba Cash tänker jag givetvis honom i rollen som, nu kommer jag inte ihåg vad det hans karaktär heter där.
JV.
JV.
Han fick en guldbagge för den, tror jag.
Var det så?
Ja. Året efter den här filmen så han var väl nominerad för bästa biroll för den här och sen fick han guldbagge för året efter för Snabba Cash.
Nej, men liksom som enskilt det är ju nästan sådär så att jag tänker honom som Frank Wagner lika mycket som jag tänker Mikael Tornving som den chefen för GSI. Jag tänker inte Joel Kinnaman som någon annan än Frank Wagner egentligen.
Okej, det är så pass. Jag förknippar ju honom, jag har ju inte sett honom så mycket, alltså han, för mig är han mer av ett namn än vad jag faktiskt har sett honom. Jag har inte sett Snabba Cash-filmerna, jag har ju än så länge då, jag har bara sett den här av de nya Johan Falk. Jag har sett honom i Tjenare kungen för 2005, där spelar han en stor biroll. Josefin Neldén gör väl huvudrollen där och Cissi Wallin faktiskt. Och sen har han varit i USA. Jag har ju sett honom i Suicide Squad som kom för 5 år sedan som ju är en riktig bajsmacka.
Ska jag inte se den, man då?
Nej, jag gör verkligen inte det. Det behöver du inte göra. Sen tänkte jag någon gång se Altered Carbon som en annan hade en stor roll i, men så fick jag höra att den var dålig så gjorde jag inte det. Så att liksom, det är mycket sådär saker jag tänkt se som inte har blivit av.
Ordet bajsmacka är för övrigt ett av de fulaste orden som finns. Använd aldrig det i podden igen.
Man använder ju det när man vill säga vissa saker.
Jo, men det är ett så äckligt ord. Det är så fruktansvärt äckligt ord.
Nu ska inte du vara vek här.
Ja, jag är en känslig själ.
Ja.
Tänk på det.
Vad har vi fler? Vi har
Jens Hultén som Seth Rydell. Och det är verkligen ett sånt där Vad är det du brukar använda ett uttryck för det där när man känner igen ett ansikte, men...
En what's his face.
What's his face, ja, precis. Mm. Det, för mig är ju Jens Hultén... Jag skulle ju aldrig, om inte jag nu hade suttit med Svensk Filmdatabas framför mig, kunna säga vad han heter. Men jag känner ju igen honom direkt och kan liksom sätta ansiktet. Men jag har ingen aning om vad han heter. Jag vet ju knappt vilka filmer han har varit med i, om jag inte liksom söker upp det. Men ja, ett ansikte som man verkligen, verkligen plockar direkt.
Ja, han är tydligen med i kommissionens första.
Ja, jag såg det också. Jag kan inte överhuvudtaget minnas vad han gjorde för roll i kommissionen. Han var säkert med där. Det var nog när jag fyllde på min kaffetermos när jag kollade på kommissionen i 2 gånger hastighet, ska jag säga. Jag vet inte om jag berättade för dig.
Nej,
att jag gjorde det för att orka med kommissionen i slutet. Så speedade jag upp hastigheten ordentligt.
Fan vad dålig du är.
Ja, jag vet. Jag är inte sån dedikerad krimkollare som du är.
Nej, det tycker jag inte. Tydligen gör han rösten till Jafar i de här nya filmerna. Det var ju intressant. Svenska rösterna, tror jag, i de live-action-filmerna. För mig, han är verkligen för mig ett what's his face. Förknippar honom inte med någonting. Kanske kommer jag förknippa honom med det här då framöver. Men,
jo, han spelar ju Seth Rydell igenom. Jag vet inte om Seth Rydell är med i exakt alla Johan Falk-filmer, men han är med i väldigt, väldigt många av Johan Falk-filmerna. Så att för mig så är ju... Jag tror att det är framförallt det jag förknippar Jens Hultén med.
Ja, men det är så. Sen så får vi väl nämna, nu får jag reservera uttalet här, efternamnet, Melise Carlge, stavas det som ju spelar Sofie då, som ju har en viktig roll i gruppen också.
Ja, hon kommer
ju dessutom känner inte henne alls.
Nej, och hon kommer ju sen återkomma i massa av Johan Falk-filmer. Det är ju flera av karaktärerna som återkommer i senare Johan Falk-filmer, ska jag ju säga. För det blir ju verkligen så där att de kommande Johan Falk-filmerna är ju verkligen en fortsättning på det här berättandet. Att det är, man plockar i princip ett nytt tema i varje film, men det är samma cast, samma karaktärer och samma skådespelare i mångt och mycket som återkommer. Inte alls på samma sätt som de 3 första filmerna, som jag ändå tycker, även om man har med sig en del karaktärer, så är det ju väldigt olika setup för de 3 filmerna.
Mm, ja, men det är det verkligen. Men hisspitcha den här filmen för oss då.
Johan Falk har efter ett par år på Europol kommit tillbaka till Göteborg och ska jobba på gruppen för särskilda insatser, som är en ny enhet inom Göteborgspolisen som jobbar mot den organiserade brottsligheten, men visade sig med lite smutsiga metoder. Bland annat så använder de sig av infiltratörer.
Vad läste du från nu?
Nej, jag tog faktiskt det rakt från huvudet. Jaha. Jag tycker jag var ganska nöjd med den faktiskt.
Ja, det lät verkligen som att du läste, så jag blev...
Ja, nej, jag drog det. Och Anders, jag hade faktiskt, i och med att jag visste att du skulle ställa frågan, så hade jag tänkt lite grann på det innan vi satte oss. Men jag är faktiskt ändå nöjd på att jag plockade sådär bara. Jag gjorde en ändå helt okej, en nästan 4+ hisspitch.
Ja, det jag vill påstå att den är ganska tydlig 4+ hisspitch, får jag säga. Gött. Men ja, så är det ju. Johan Falk återvänder rökandes till Göteborg. Får än så länge inte med sig Nina och Helene och sin son då Ola, som han döpt efter Sellberg.
Vars grav han besöker ganska tidigt i filmen.
Ja.
När det är någon vidrig musik som de spelar, samtidigt som Johan går där vid gravplatsen. Det är väl den gravplatsen eller kyrkogården som är precis vid Ullevi, där på andra sidan vägen, ganska nära polishuset.
Precis. Ja, han anlände till det blir så här, som vi fick en mail där, det här med Göteborgspar, här är vi ju igen. Han vandrar ju verkligen runt i Göteborg. Jag blev ju sugen på att bara, ska jag åka in till stan kanske? Och bara gå runt.
Ja, men det finns ju en sån här, någon snubbe på YouTube som har gjort ganska mycket sån här location spotting, eller vad fan det heter, för Beck-filmer, alltså mycket av det som utspelar sig i Stockholm vad det gäller Beck-filmer och även Mannen från Mallorca. Och
är liknande. Det din nya videopod?
Ja, jag tänker att jag har ju alldeles mycket tid över till att göra grejer, så jag tänker att jag ska starta en vlogg där jag går runt och gör en sån location safari med Johan Falk-filmerna och visar att här på Tildas på Herkulesgatan i Kville så skedde det här påstådda köpet av knark i GSI.
Med tanke på hur många filmer det finns, och jag har förstått det som att de ska utspelas i Göteborg, så kan du väl bara ställa dig på random plats och så händer någonting där, typ, i någon av filmerna, känns det som då. Utan att jag, som sagt, har sett dem. Men redan i förtexterna till den här filmen får vi ju veta att det pågår värdetransportrån. Visst var det en viss tid, värdetransportrånen. Helvete vad det skedde sådana ett tag.
Jag tänker också att det var en grej som var ganska stor där någonstans i mitten av, eller slutet av övergången från 00-talet till 10-talet, sen 00-tal, tidigt 00-tal, någonting sånt.
Ja, till 13-14 sådär. Så jag minns att när jag bodde i Stockholm 2012 så var det fortfarande sådär värdetransportrån man hörde om liksom.
Ja, jag kan berätta för dig från säker källa här att 2000 så var det 57 värdetransportrån. 2009 var det 58 värdetransportrån. Sen 2018 så var det ett värdetransportrån.
Vad hände och egentligen?
Vi kan lägga ut ett diagram som finns på Sverige, SVT. Källa BRÅ, Brottsförebyggande rådet. Det är faktiskt väldigt tydligt så att det pikar någonstans där runt 2009-2010, alltså när den här filmen kommer. Så det är en helt riktig spaning.
Coolt, coolt.
Vill du veta anledningarna?
Jättegärna.
Jag tänker att du nästan skulle kunna resonera dig fram till varför just värdetransportrån har minskat.
Pengarna tog slut.
No, det är ju framförallt
man använder inte lika mycket cash.
Minskat kontanthantering och att företagen som transporterar pengarna utvecklat och skärpt säkerheten, säger Sven Albin, idag pensionär men tidigare chef för länskriminalen.
Smart, det är ju nästan utveckling for the win då. Men ja, och det verkar ju vara liksom, det är ju spektakulära rån, bilar sådär. Det är ju egentligen, om man ska säga, ganska opraktiska rån. För jag menar, du vill ju egentligen inte dra till dig uppmärksamhet, tänker jag. Men när du bränner bilar och står där med automatvapen.
Vi kan väl säga att de här rånen som genomförs i GSI-filmen, de är ju oerhört spektakulära.
Ja, det är det jag menar, det är nästan, det jag pratar om.
Det är ju en, alltså, sådär som en militärligan-style. De är ju klädda som militärer och beter sig som militärer. Det är väl typ den första scenen när de har tänt på ett antal bilar. Det är väl typ på E6-an.
Ja, typ i Mölndal, Åbromotet där.
Ja, någonstans där på E6-an som de har liksom stoppat och bränt bilar. Och bilarna i den mötande filen kör väldigt långsamt för att se vad som händer där. Det är ju, och även det värdetransportrånet som sker vid Berzeligatan är ju också sådär smack, pang, boom. Vi bränner och vi smäller och allt möjligt. Så ja, det är precis som du säger. Det är ju verkligen att dra uppmärksamhet till sig att göra den här typen av. Å andra sidan så tänker jag att de, men att vinsten skulle då bli så pass stor när man rånar en värdetransport snarare än att gå in och råna en korvkiosk i Majorna.
Ja, det kan man väl tänka att det var. Hur känns det att Nina ska söka till Chalmers?
Det känner jag ingenting för.
Nej, jag tänkte så här, eftersom hon är 8-9 bast i första filmen.
Ja, du menar det. Ja, ja. Just den känslan är ju oerhört obehaglig. Ja. Jag skickade ju en bild till dig på skådespelerskan. Som jag nu inte minns namnet på.
Hanna Alsterlund, va?
Ja, så kan det vara. Från ganska nyligen där jag tyckte liksom att ja, nej, men hon var ju ganska snygg. Och det känns ju sådär jobbigt när det är en skådespelare som då spelar barn i de första filmerna. Jag fattar ju intellektuellt att även barn blir äldre och blir vuxna. Men det är någonting lite obehagligt med det här. Att tycka att nej, men hon var ju ganska snygg.
Ja, det... det är
Ops, speciellt. Inte i den här filmen då, utan i senare.
Ja, när hon blev vuxen på riktigt.
När hon blev vuxen på riktigt. Mm. Jag vill bara så att vi inte får några anmälningar, radionämndsanmälningar här.
Nej, men hon måste ändå varit, tror jag, om en 20-årsåldern när hon spelade in den här filmen. Sen visst så är du ju lastgammal, så att, för du ska ju inte ägna dig åt sånt liksom, men det...
Precis, ja. Du vet väl regeln, hälften av ens ålder plus 7.
Är det så det är?
Mm. Du får, kan ju bara räkna på det där, hur, liksom, vad är ditt nederspann på folk som du kan börja dejta när Lisa tröttnar på dig?
Ja, 23-24, det känns inte som att jag vill ner till 23-24.
Nej, men det är ju den nedre gränsen, du får ju såklart jobba ovanför det. Men absolut inte under, för då blir det äckligt.
Men okej, vad blir min övre gräns då? För
jag vet inte om det gäller som övre gräns.
Nej, men jag tänker för de som skulle dejta mig.
Ja,
så
du
fall,
tänker så. Liksom. Nej, det blir för mycket matte för mig. Ja. Vi släpper det, tycker jag.
Ja, men det måste ju vara 60 då. Om jag
är det, det är som att du ska börja dejta gamla damer. Det känns också det är nästan värre än att tänka sig en bajsmacka. Det är att tänka att du ska börja dejta 60-åriga damer.
Jag är enig. Men ja, han går ju till polishuset sådär dagen innan han egentligen ska börja Falk, i början av filmen här. Och vi märker ju att han ska ju känna Tonvins karaktär Agrell sen tidigare. Han ska känna Salmanders karaktär Tommy väldigt bra, för där är det liksom gemytliga kramar, samtidigt som någonting känns fel med Tommy tycker jag redan här.
Ja, de pratar ju om att de har jobbat, jag fattade som att det är nationella insatsstyrkan. De säger väl att det är på NI de har jobbat tillsammans, ja. 15 år tidigare. Och NI bör väl vara förkortning för nationella insatsstyrkan. Jag vet inte om det sägs uttryckligen. Nej. Men när Johan Falk går in på polishuset och börjar liksom göra sig tjenis med de här karaktärerna, redan här så tycker jag att det som jag upplever som filmens absolut största svaghet gör sig till, eller ger sig till känna, nämligen den oerhört taffliga dialogen. Okay. Jag vet inte om det var någonting som du tänkte på.
Jag tänker på den i vissa... Sådär, jag tycker någonstans, om vi tar generellt, jag tycker att inledningen på filmen är lite karaktärstung. De ska presentera de här nya poliserna. De ska presentera Seth Rydell och Wagner och den tredje killen där som jag knappt kommer ihåg vad han heter, han med tofsen. Mm. Och samtidigt har vi Erik Davoda och så finns det en Chris Amir. Och så är dessutom då den här ligan som rånar värdetransporter helt andra människor. Så att liksom, det blir mycket folk här in som man ska sortera in. Det tycker jag. Och då blir det ju att man med dialog någonstans lite klunkigt kanske måste presentera sig för varandra.
Jag tycker inte att det är det som är mitt stora problem, utan det är den här ganska, alltså det blir ganska klyschigt i sättet som de pratar. Det är liksom det är mycket det här, din gamla snutjävel, det passar väl dig, ja, din gamla jävel. Alltså det där, att det ska vara så där väldigt macho jargong som, jag tycker inte att leveransen av repliker, och jag vet, där, det liksom, där är det lite svårt för mig att avgöra om, jag, om problemet för mig är att dialogen är taffligt skriven eller att det är skådespelarna som gör, inte liksom gör dialogen rättvis. Jag tror tyvärr att jag ändå landar i att dialogen är för dåligt skriven, att det är det som gör att jag sitter och stör mig på den initialt, och det är framförallt inne i polishuset. Sen den här aspekten att det är så oerhört mycket karaktärer, för dels är det ju alla karaktärer i GSI som ska presenteras, och sen framförallt alla skurkarna. Alltså jag skulle för fan behöva sitta med någon typ av mindmap för att fatta där. Nu har jag ju sett den här filmen en gång innan, men att liksom, även om jag har sett den här innan, liksom försöka hålla isär vilka gäng hör till vilka och vilka karaktärer på, det blir väldigt, väldigt mycket initialt som är lite svårt. Och jag tycker att man hade inte behövt introducera alla karaktärer direkt där de sitter i den här spanbilen. För det blir ju verkligen så där att Micke Tornving berättar för Johan Falk att han är han och han. Det är ju liksom för att berätta för oss tittare att det är det. Och då blir ju Johan Falk en... ett substitut för oss som tittare för att vi ska få förståelse för vilka alla karaktärer är. Ja. Men det blir för mycket information på en och samma gång.
Ja, nej, men jag kan hålla med dig om det. Jag stör mig inte lika mycket på dialogen som du gör. Men jag förstår var du kommer ifrån. Jag förstår vad det är du stör dig på, om jag säger så då.
Du hör vad jag säger.
Jag hör vad du säger. De ska ju ganska direkt... Han snabbt och enkelt ger sig med ut på kvällen där, trots att han egentligen inte börjat, för han ska jobba som någon samordnare är hans grej där ju.
Och ja, det är också... så de pratar om det i alla fall, att han ska jobba på GSI, men hans huvudansvar ska ju vara det här att på något sätt vara länken mellan GSI och den övriga töntpolisen som vi gärna kallar den.
Ja, men då även Europol och Interpol och vad de säger sådär, att han ska samordna med allt, för att liksom, det verkar han vara rätt person för. Och nu kan jag väl köpa det, eftersom han har varit 5 år då på Europol i Haag, så kan jag väl köpa att okej, han har varit hos polisen innan i Sverige, även om han inte slutade så snyggt. Och sen har han varit 5 år utomlands. Nu har han byggt på sin erfarenhet som gör att, ja men... För Europol är ju ändå en samordnande polismyndighet också liksom. Så jag köper att han ska ha den rollen, det gör jag för helt. Men han ger sig i alla fall med ut, och det är en Erik Davoda som spelas av en kille som jag mest känner igen från Millennium-trilogin. Spelar någon biker där, tror jag. Som ska sälja, vad är det, kokain eller heroin, jag minns inte.
Det är någon typ av olagligt pulver i alla fall.
Ja. Och här får vi ju se Seth Rydell, och framförallt får vi ju se då Jag höll på att säga Rickard Wagner, det heter han inte, va?
Frank Wagner.
Rickard Wagner är väl en gammal...
Han är en kompositör.
Ja, precis.
Gammal nazistkompositör.
Ja, och vi får
eller, han var väl inte nazist, hans musik gillades av nazisterna.
Ja, minstone. Precis. Som de säger i kommissioner, Wagners operor kan användas för... Ja, du ser.
Allting
är... Jag gör allt för att koppla ihop det här med kommissionen.
Det är skönt. Jag tror att du har nämnt kommissionen typ 5 gånger än så länge. Minst. I det avsnittet. Jag tycker det är imponerande att du har fått in den jävla skräpserien i det här mästerverket.
Jag jobbar hårt. Nej, men här får ju Frank Wagner, vi får ju på honom presenterat för oss som en redig buse. Och han är ju nästan, alltså han är ju, har ju en galen blick när han liksom håller fast Davoda och, eller ja, pratar med honom då i citationstecken. Så att han får man ju en känsla av att det här är ju, även om Zetterudell någonstans verkar vara ledaren, så är det ju Wagner som är kapitalet i våld liksom. Och det ska vi ju, ja.
Ja, men jag tänker ju så här nu. Jag vet inte om vi behöver spoilervarna. Jag tror att alla som lyssnar på den här podden vet att du bör ha sett filmen för att kunna lyssna på hela avsnittet. Men hade du, för du har inte sett den här innan, va?
Nej.
Hade du någon som helst misstanke om att Wagner var en infiltratör i det här läget?
Faktiskt inte. Jag tycker det är bra gjort.
Jag tycker också att det är väldigt, väldigt bra gjort. Ja. Jag tycker att de målar fram Frank Wagner just på ett sätt som gör att vi ser honom som skurken. Och den twisten som blir när vi fattar att han själva verket är en infiltratör. Jag tycker att det är en, på riktigt, det är en jättebra twist. Mm. För man ser inte den komma, som man gärna säger.
Nej, men jag är med på Johan Falks tveksamheter där. Liksom. Jag litar inte heller på att det här är... För man får ju se Wagner få en bild på Falk tidigare. Alltså, eller ja.
Ja, det är när han sitter på Femmans spårvagn så får han en bild skickad till sin gamla telefon. Ja. Som ju sen visar sig vara en bild skickad av Ruben Salmanders karaktär.
Tommy.
Som ju är hans hanterare.
Exakt.
Jag
tolkar det ju det som att istället att Wagner, att det här är någon...
Du kan säga Wagner, säg Wagner.
Wagner.
Säger du Wagner så slår jag dig, om inte du hade suttit ute i Torslanda.
Ja, Rickard Wagner kommer här.
Rickard Wagner, ja, das ist gut, mein Fräulein.
Nej, men jag tror ju att Wagner får ett sms med en person han ska ha ihjäl. Det är det.
Ja, men det är ju absolut den, eller åtminstone en, att den här snuten måste du ha koll på.
Ja, exakt.
Liksom, det är absolut så jag tolkar det. Sen, apropå det att han sitter på Femmans spårvagn.
Är det på fel plats eller vad är grejen?
Nej. Det är inte, han sitter på Femmans spårvagn och den går längs med avenyn. Men Tommy har ju i uppdrag att ha liksom span på Frank Wagner när han sitter på spårvagnen.
Mm.
Och jag tänker så här, Femmans spårvagn, så som den går, är det rimligt att tänka sig att en bilburen polis ska kunna ha koll och följa den spårvagn hela vägen ut till Landsmansgården?
Nej.
Utan någon risk att missa om man går av i någon hållplats.
Nej, och det störde mig så jävla mycket när jag såg det. Men sen när vi får twisten så funkar det ju. För att alltså, han vet ju säkert vart Wagner ska.
Ja, du tänker att i och med att han är hans hanterare så är det så du tänker.
Ja, men
de
kan ju sitta och messa varandra.
Ja, det tänkte inte jag ens på, att det faktiskt är att det, på det sättet så blir det ju faktiskt rimligt.
Ja.
Det hade jag faktiskt inte ens reflekterat över, men det är klart att det är ju en helt plausibel lösning på det problemet.
Ja, för jag och min fru satt där och sa bara, men så här, och just att han var femman och bara, och han åkte hela vägen ut till Läsmansgården, och man bara, jo, fast Hjalmar Branting, där kan du inte komma in med bil och ha koll på alla som går av och på en spårvagn. Det är helt omöjligt. Vågmästarplatsen är ju upphöjd. Och
där är ju inga problem att smita av, eller Eketrägatan som är nedanför. Där.
Exakt.
Men nu när du säger det så kanske det till och med är så att det finns en tanke att Anders Nilsson och Joakim, eller Jocke Hansson faktiskt har alltså att de har skrivit det på det sättet att den som förstår redan här att Tommy släpper honom för att ja, men han borde fatta det. Hade han verkligen velat hänga på Wagner där, då hade han ju hoppat ur bilen och satt sig på spårvagnen.
Exakt.
Det är ju det bästa sättet att förfölja honom, men i och med att han faktiskt har koll på honom och vet att han är en infiltratör, så släpper han det. Smart, Gustav. Smart.
Tackar. Nu hoppade vi en bit fram här. Liksom. Jag vet inte. Ja. Wagner har ju, så där, vi kan ju ta hans story, det som vi håller på med nu. Han är ju själva verket en barägare som, ja men på något sätt, det hängde mycket folk där som polisen ville ha koll på. Och då var det Tommy som engagerade honom och han sa ja. Och sen har det bara eskalerat. För innan vi får reda på att han är infiltratör, så pratar han ju med sin tjej som han har barn med där, Marie. Mm. Om att så här, han funderar på att lämna, och då tänker man ju att han funderar på att lämna, alltså, den kriminella världen. Mm. Men de säger ju inte det rakt ut. Nej. För hans tjej vet ju om att han egentligen inte är kriminell. Det är ju bara, det är så här, hon är ju den enda tillsammans med Tommy. För hon är ju gömd, han har en annan adress egentligen. Och jo, det är också fint när Kron håller ett föredrag om Wagner och säger, ja, inga barn, ingen flickvän. Mm. Och så har vi sett honom med barn och flickvän. Mm. Och då tänker, men det är ju Tommy såklart som har försett Kron med fel information. Så jag tycker det här är jättebra.
Ja, och när man liksom ser det så här och faktiskt tänker på det nu och med det du säger där om femmans spårvagn och hur Tommy följer efter, att det läggs ju faktiskt ut en hel del ledtrådar som gör att man skulle kunna, om man inte hade varit korkad i huvudet som jag är, utan varit en smart människa, så hade man redan där kunnat lista ut att det är någonting fuffens på gång, att det är något skumt där med Wagner.
Ja, för mig är det nog så att tyvärr, Anders Nilsson, om du lyssnar på den här podden, jag tycker ju att Livvakterna och Tredje vågen är ganska dåliga filmer. Jag litar ju inte på att de har den här klassen i sig för att göra det här. Så det är därför jag tänker att men fan vad fattigt när han sitter på femmans spårvagn och han kör bil. Det är klart att han inte är sådär. Men de vänder ju verkligen på det och lyfter upp mig, vilket jag tycker är, jag blir glad när jag fattar det här, när allting går ner liksom. Det höjde hela filmen för mig på efterhand. Ja, där
nej, men det har du faktiskt en poäng i. Vi ska ju säga det, jag vet inte om man nämnt det, att hela den här historien med Frank Wagner som infiltratör och hanterare, och att polisen använder sig av privatpersoner som jobbar undercover inom organiserad brottslighet, den har ju sin verkliga motsvarighet i Peter Rätts.
Yes.
MC-infiltratören, där det finns en helt briljant P3-dokumentär om Peter Rätts. Jag skulle nog säga att det är en av de bästa P3-dokumentärer. Jag tror att det är Anton Berg som har gjort den.
Det skulle inte få dem alls.
Det är en svinbra Peter-dokumentär, så den ska ni absolut lyssna på om ni vill ha verklighetsbakgrunden till Peter, alltså till den här historien. Den är ju minst sagt skrämmande.
Ja, men den är fantastisk, är den.
Så nu fick vi det sagt.
Ja, men ja, lyssna på den, Peter. Den har ju många år på nacken nu, men den är svinbra, den dokumentären. Men ja, och Wagner har ju samtidigt en skuld, alltså kronofogden är på jakt efter honom, vilket i och för sig inte görs så mycket med sen, ska väl sägas, men det blir också så här, och hans mamma vet ju inte, eller så här, han, för det är som sagt bara till sin flickvän som han kan säga att han inte är kriminell, utan att han är en infiltratör. Hans bror som är polis, hans morbror som är polis, tror ju att han är också, alltså de ser honom som sina värsta fiende. Mamman lever ju i någon form av förnekelse. Hon dör ju sen här liksom, men att liksom att bara, han är en så fin pojk liksom. Men,
jo, men det han gör när han hoppar av femmans spår, ska vi säga, det är att han går hem till morsan. Hon fyller väl år.
Hon fyller 60, tror jag.
Ja, och där befinner sig då hans morbror som är polis, och även hans bror är det, va?
Mm.
Som är också är polis. Och där görs det också en väldigt stor poäng av hur dålig Frank Wagner är som människa. Ja. Att han är verkligen en skurk. En av de värst kriminella i hela Göteborg. Och det är liksom att leva på det sättet som Frank Wagner ändå gör. Och som Peter Rätts då gjorde i verkligheten. Alltså vilken vidrig jävla tillvaro det måste vara.
Ja.
Det är svårt att föreställa sig hur liksom, just det här att man måste ljuga för sina föräldrar, man måste ljuga för sina närmaste. Som du säger, det är ju bara hans flickvän som, och hans hanterare då, som vet om vem man egentligen är.
Mm. Ja, nej, det är, och jag tycker att Joel Kinnaman spelar honom ruskigt, ruskigt bra. Jag tycker att han verkligen både lever ut, alltså så här, han spelar den här psykotiska kriminella på ett väldigt bra och trovärdigt sätt, men också den här liksom, ja men ångestdrivladdade personen som är liksom in over his head, alltså sådär, som inte, det, han är för ut och djupt vatten liksom. Jag tycker han spelar båda dem, alltså han får det till, han gör en jättebra balans mellan de sakerna tycker jag, Kinnaman.
Ja, han blir faktiskt nominerad för bästa biroll för rollen som Frank Wagner i den här filmen.
Visst att han vann för Snabba Cash året efter?
Nej, spännande.
Det sa vi ju tidigare i podden.
Men du menar att jag lyssnar på vad du säger? Nej, det har jag aldrig gjort, Gustav. Framförallt så lägger jag inte på minnet vad du säger.
Nej, jag märker det. Ska vi hoppa tillbaka till det vi var i handlingen? För vi var fortfarande ganska tidigt med Davoda då. För det blir ju en det följer med till slutet att Davoda ska sälja knark. Och då den här Chris Amir som man egentligen kan undanhålla, han är inte jätteviktig liksom. Men han är mellanhand, Davoda ska sälja. Och polisen bryter in, men Falk gör en notis om att, men vem är köparen då? Vi har ju ingen köpare.
Nej, han står ju utanför, han går ut och tar en cigg, för han har ju börjat röka när han är på Europol, och så tittar han in på Tildas på Herkulesgatan i Kville, där själva köpet ska ske. Men han ser ju ingen köpare. Och också där så kan man ju som smart tittare börja ana oråd. Att det är någonting som inte riktigt stämmer. För de plockar ju Davoda, alltså säljaren av knarket. För han har ju, jag kommer inte exakt ihåg hur mycket, jag kommer inte ens ihåg vad det är för knarkarna på sig.
Heroin eller kokain.
Ja, det är någon jävla skit och det är ganska mycket. Tillräckligt mycket för att syna honom på en bra stund.
Ja, men man märker, Falk gör så där, bara försöker typ stoppa dem, men han inser ju också att han inte ens har börjat i gruppen och han är inte gruppens chef, så att någonstans så där blir han ju, ja, han hjälper väl till att gripa Amir, eller är det där båda, jag minns inte, han hjälper till att gripa någon av dem i alla fall liksom. Men det märks att det blir lite split mellan honom och Tony, det är ju liksom någonting mellan de två som inte är klockrent. De är fortfarande vänliga och sådär liksom, men ja, nej. Ja, det sker ytterligare ett värdetransportrån, bara så att vi håller det i färskt minne, att de här finns också liksom.
Ja, det är ju som en separat story i förhållande till det andra, och som jag minns det, och det borde väl vara så utifrån hur den här filmen utvecklas, så kommer ju de här värdetransportrånarna inte att återkomma i senare filmer. Däremot så återkommer både Seth Rydell och Frank Wagner väldigt tydligt i de övriga filmerna, så deras, alltså den här gängkriminaliteten eller den här organiserade brottsligheten blir ju liksom den röda tråden genom de fortsatta Johan Falk-filmerna. Däremot värdetransportrånen, det är ju det som är det speciella med GSI-filmen, alltså den första filmen. För det är också ett fall som man någonstans löser på slutet. Man fångar värdetransportrånarna. Man får liksom en avslutning. Däremot hela historien med Seth Rydell och framförallt historien med Frank Wagner får vi ju inget slut på här, eftersom den sen kommer fortsätta i kommande filmer.
Nej, men precis. Och kopplingen mellan värdetransportrånen och Rydells gäng är ju att de förser värdetransportrånarna med bilar och flyktbåt senare. Liksom sådär. Så att det känns, det är inte heller två helt separata historier, utan de kopplas ihop på ett sätt som jag tycker ändå är rimligt. Och, ja, det känns inte krystat. Det känns tvärtom som att, ja, men, så här kan det absolut vara. Liksom,
ja, jag. Det känns ju helt logiskt givet filmens handling. Så det har jag absolut inga anmärkningar på. Det flyter på alldeles utmärkt skulle jag säga.
Morgonen efter, eller förmiddagen efter det här gripandet av Davoda, så kommer mitt egentligen det andra tecknet som jag tycker på, att jag trodde ju att Salmanders karaktär Tommy skulle visa sig vara en av värdetransportrånarna. Det var ju den, och det är väl meningen att man ska tro det, för att när Falk kommer in till arbetsplatsen då, för det som då ska vara hans första dag egentligen, så står Tommy tillsammans med, om det är Sofie och någon till, bakom en så här dörr med frostat glas och uppenbart argumenterar om någonting liksom. Och där känns det som att okej, det är någon, jag tänkte att kanske hela den här gruppen för särskilda insatser var transportrånarna eller sådär liksom.
Det hade ju varit en jävla twist om det hade varit GSI som, fan vad jag hade dratt på skämskudden då.
Ja, och så man är ju glad att vi inte gick den vägen alls, utan att de faktiskt,
jag har ju läge att skriva ett filmmanus här nu när man med GSI i som värdetransportrån. Det är ju fan en briljant idé. På allas, nej, det är skitdåligt.
Jag håller
med.
Det är faktiskt en jätte...
Men det är kul i teorin.
Ja. Men här får vi då det som kommer till nästa stora grej, nämligen att en värdetransportrånare sägs befinna sig på Gotia Towers. Och Agrell drar ju på. Och här blir, tycker jag, lite fånigt. Så här, och vi ska ha mikrofiberkameror och vi ska ha värmesensorer och allt vad det är. Det blir lite som att, ja, ah, okej. Okay. Det finns ju såklart. Liksom, och, men
måste ni berätta om allting ni ska använda? Ja. Det känns... Nej, det är show don't tell på något sätt. Ja. Hade varit bättre i det här läget.
Ja, verkligen. Men skit träffar ju onekligen fläkten. Det blir en riktig kissmacka på, på Gucci
Towns. Det var inte ett bättre ord, kan jag säga.
Nej, det är verkligen inte.
Kräkmacka, funkar det bättre?
Nej, usch, ännu värre.
Du är sån där som inte gillar...
Nej,
vi ska inte prata om det. Förlåt, fortsätt du. Det blir...
Nej, men de vill ju spärra av den här våning 16 då för att kunna liksom kolla vem den här, ja, om det bara är en och sådär. Men samtidigt så verkar det som att helt orelaterat, lite töntigt men det funkar, så pucklar en annan man på sin fru på samma våning, så det kommer dit två vanliga polisbilar också. Vilket sabbar den här diskreta insatsen. Och Tommy och Sofie är i en hiss på väg upp när den stannar på våningen under. Och där står då Frank Wagner
och skägget,
ja, som ju är värdetransportrånarligans ledare, kan man väl säga. Bra ord, kände där, värdetransportligans, ja.
Lägg det i Wordle om du kan.
Ja, och vad händer där då?
Det blir ju skottväxling och Tommy blir ju skjuten, tror jag, i halsen. Han dör åtminstone.
Han dör efter en stund där.
Ja, han ligger ju där och liksom blodet pumpar ur någon halspulsåder eller liknande. Nu är jag ju vare sig läkare eller någon form av medicinsk expert, så jag kan inte säga någonting om vad det är som pumpar blodet. Men jag säger halspulsådern, för det är ett ord jag har hört som används i något sammanhang.
Aortan.
Aortan. Mm. Men det visar sig att det är ju inte Frank Wagner som har skjutit honom.
Här vet man ju fortfarande inte att han...
Nej, för här blir det ju så att, ja, men har man inte sett filmen tidigare så tror man ju att det är Frank Wagners skott. Eller, man tänker att Frank Wagner skjuter mot både Tommy och heter hon Sofie. Ja. Men det visar sig att det är skägget som har skjutit Tommy, vilket ska få dåliga konsekvenser för honom i slutet av filmen. Poetic justice kommer att skipas i slutet. Ja.
Nej, men för Frank säger att han skjuter ju två gånger i bröstet på Tommy, och han visste att, alltså, han hade precis kontakt med Tommy, så att han visste att han hade på sig en skyddsväst. Och visst, det är ändå lurigt, för att så nära som han är, så ja, men visst, det, skyddsväst på film är ofta bättre än skyddsväst i verkligheten. Men att han sköt också 4 skott över huvudet, ganska långt över huvudet på Sofie, för han kan ju inte skjuta i det läget, verkar det som. Alltså...
Nej, det hade ju någonstans röjt hans identitet om han hade liksom, nej, jag ska inte skjuta mot poliser här, för jag är ju själva verket infiltratör.
Ja, nej, precis.
Det hade ju varit som att säga så, att inte skjuta. Så det han gör i det läget är ju det absolut bästa han kan göra.
Ja.
Och jag tycker ju faktiskt på riktigt att den här scenen, hela liksom sekvensen i Gothia Towers, även om man kan tycka att de här liksom specialutrustningen och att hustrumisshandeln kanske känns lite konstigt placerad, så gillar jag action, alltså tempot och fotot och hela, alltså det är en väldigt, väldigt intensiv scen. Man sitter nästan som på nålar, även om jag har sett den här, så jag vet ju precis vad som ska hända, eller jag vet åtminstone att Tommy kommer bli skjuten, så tycker jag att det är väldigt, väldigt spännande rakt igenom den här scenen. Jag gillar den som tusan, måste jag säga.
Men jag är helt med dig på det. Men både Wagner och skägget kommer undan och lyckas, ja.
Ja, och i det här läget så är det ju Wagner som de vet vem det är, vilket gör att han blir någonstans stämplad som polismördare, och man går ut med en ordentlig efterlysning på honom, men han lyckas ju hålla sig undan, och här har jag åtminstone i mina anteckningar noterat en grej som jag tänkte, så att här kommer ytterligare sånt där avslöjande, för jag tror att det är när han ringer hem till sin flickvän som man säger att han som blev skjuten, det var Tommy på GSI.
Ja, precis.
Och om han hade varit en vanlig skurk, så är det ju absolut inte så att han hade vetat förnamnet på den polisen som råkade vara i hissen och vilken avdelning han jobbade på.
Nej.
Det finner jag för att vara otroligt, vilket gör att det känns som att det är en sån mening som placerats där av manusförfattarna för att vi ska få ytterligare en ledtråd i det här som snart ska avslöjas.
Jag tänker om vi gör på spåret liknelser så har vi tidigare varit på 10-poängsnivån, 8-poängsnivån och sen hoppar vi ganska raskt ner till 4-poängsnivån här.
Och grejen att det är på 4-poängsnivån som jag, min idiot, tar det. Kan jag säga.
Ja, men jag tog ju inte här heller. Jag hade inte en tanke, för jag tänker också, ja men han sköt ju dem. Vi såg ju hur han var med och sköt dem. Mm. Och ja, nej, jag tyckte inte det fanns. Jag trodde ju snarare fortfarande här att Tommy var en del tillsammans med Wagner av ligan.
Ja, du tänker liksom att det är Tommy som är the bad guy fortfarande. Att
ja,
det är
precis
den kopplingen som, just det. Ja, det är ju faktiskt en tolkning man kan göra i det här läget av filmen.
Och att kanske, ja men Wagner kände sig tvingad.
Det var liksom svårt för att säga det på ett sätt som tilltalar. Ja. Skit i det. Säg det som du vill, jag ska inte sitta och irritera mig. Jag får
Wagner.
Men Wanker. Nej, men Frank Wanker ska vi kalla honom nu. Förlåt,
men
Gustav, fortsätt.
Han tyckte väl att, eller så här, jag tolkar det som okej, det var du eller jag i det här läget. Och då fick det bli du, liksom. Kollegor emellan. Alltså, för inte nödvändigtvis att de är liksom så här nära vänner, men att de ändå var värdetransportrådna gänget tillsammans. Det betyder inte att man är liksom bästa polare.
De nödvändigtvis. Hashtag team värdetransportrån lägger också på Instagram bilder. Ja. Värdetransportråns gänget 2009.
Ja, men här, en normal intelligent person har väl tagit det så länge här att det är någonting annorlunda med Wagner. Men inte jag.
Nej. Du är en sån som plockar ledtråden på spåret på 2 poäng. När de säger att vi är snart framme i en stad som börjar på Göte och slutar på Borg. Och Gustav sitter och
Partille!
Kan Partille.
Nej, jag har haft en bra period på spåret sista veckorna här. Jag
grattis.
Ja, har varit glad. Snabbt och enkelt så kommer Anja in här till GSI-gruppen som ju då sörjer och säger att de säkrat spår som binder där vårda till någon av flyktbilarna som används för värdetransportrån. Så där fick vi in honom och det, ja, där bara. Men sen är det ju då scenen hemma hos Falk. Han pratar ju först med, eller han försöker väl ringa till Helene men får inget svar. Och sen så ringer det på dörren och då kommer Wagner in med dragen picka.
Precis, och Wagner inser ju att han sitter i skiten eftersom Tommy är död och Tommy var ju hans hanterare. Vilket gör att Tommy är den enda på polisen som faktiskt vet att Wagner är infiltratör och står på polisens sida. Och av någon anledning så har Tommy lyckats, eller han har hade innan han dog så pass stort förtroende för Johan att han har på något sätt nominerat Johan till att bli, vad kallar de, andra hanterare eller något typ av backup för Tommy. Och det är därför som Tommy skickar den här bilden på Johan till Frank Wagner. För nu får vi ju bevis på att det är Tommy som har skickat bilden på Johan till Frank Wagner. Och det är ju här allting någonstans avslöjas. Det är ju lite samma känsla som när Darth Vader i Rymdimperiet slår tillbaka berättar att han är Lukes pappa. Nästan samma känsla.
Ja, jag går ändå ifrån första scenen här med att fortfarande ha lite tvivel i kroppen som Falk fortfarande har liksom. Mm. Att det kan vara en lurifax-grej av Wagner faktiskt.
Ja, det kan man ju fortfarande ha med sig, men du måste väl ändå säga att det är ett ganska rejält så twist i filmen. Ja. Även om vi fortfarande liksom kan anta att det, eller skulle kunna misstänka att han luras. Bara det att han påstår sig vara infiltratör och givet alla ledtrådar vi har fått hittills i filmen så är det ju ändå en ganska rejäl twist som kastar om spelplanen ganska radikalt.
Mm. Det får man ju verkligen säga. Han nämner ju också att han kan hälsa från Lisa, vilket då var hans kodnamn. Det finns ju en Falk-film som heter Johan Falk, kodnamn Lisa.
Mm.
Har du sett den?
Jag tror inte jag har sett den.
Det luktar ju väldigt mycket som att Wagner skulle dö i den filmen, skulle jag gissa på, utan att ha en aning egentligen. Med tanke på att han inte är med i senare filmer. Den gode Kinnaman. Men jag har ingen aning. Jag har inte sett den själv.
Vi får se.
Ja.
Jag tror att Peter Rätts hade kodnamn Pia, om inte jag minns fel.
Jo. Oh. Snyggt.
Apropå kodnamn Lisa.
Ja, precis. Falk har ju här också då insett efter lite efterforskningar att det inte fanns någon köpare till Davodas knark och han konfronterar väl är det nu att konfrontera Agrell med det?
Ja, det är ju ganska alltså Johan Falk i det här läget på filmen så har givetvis att Wagner har varit hemma hos honom och berättat det han har berättat, men han försöker ju någonstans lägga ihop 1+1 och få ihop allt det här. Han är ju på Gothia Towers och kollar om de här skotthålen verkligen sitter i taket. Och i och med att den albanen, som jag inte minns namnet på, inte häktas, utan att han får gå därifrån och att det inte fanns någon köpare, och då lägger ju Johan ihop det här, men Amir är ju också då på polisens sida på något sätt. Och det är ju det här läget som han åker hem till Micke Tornving och ja, men, konfronterar honom. Alltså, vad är det GSI egentligen håller på med? Vad är det som gör att ni är så framgångsrika? Jo, det är för att ni använder informatörer operativt. Det är ju det som är GSIs hemlighet någonstans.
Ja, och jag gillar att Johan konfronterar honom, men det är inte heller så att åh, nu kan vi aldrig mer jobba ihop, utan Falk är ganska pragmatisk här ändå också liksom, att inse ju någonstans att ja, men det funkar ju hyfsat bra, och att han har ju också då kontakten med Wagner här och då, för det finns ju en detalj här också med att alla kontakter, de vet ju inte vilka de är alla, men det ska finnas i något kassaskåp ett dokument med alla, men istället för att stå Wagners namn där, vilket du då skulle frikänna Wagner ganska rejält, så är det bara en smiley-gubbe som Tommy har lagt ner, så Tommy litar ju extremt mycket på Wagner, men vill väl inte ha hans namn då, för att det kanske är en för bra källa och för riskfullt för Wagner, tänker jag att Tommy menar att det är, att hans namn ska finnas där.
Jo, alltså, jag tänker ju hela den här världen som det är att vara infiltratör och att ha en hanterare på polisen, att hur oerhört utsatt du är som infiltratör, att minsta misstag och att fel person får ditt namn, så är du är rökt. För så pass mycket bygger på att du kan göra det här i hemlighet. Om Seth Rydell skulle liksom ha minsta misstanke att Frank Wagner skulle vara infiltratör, så skulle han ju vara rökt. Och det är ju det som hände med Peter Rätts i verkligheten. Han blir ju rökt. Han blir ju avslöjad av den gode gubb Jan Stigson, på bra namn för övrigt, journalist på Dalademokraten.
Som fantastisk karriär han har haft.
Ja, den människan, alltså. Herregud, vi borde göra ett specialavsnitt om honom i någon podd i något sammanhang någon gång. Finns det någon sån...
Finns allmän... en kvickfilm?
Ja, men finns det någon kvickpodd? Det var det jag tänkte på. Någon som det går igenom alla karaktärer i kvickhärvan.
Det finns en kvick stand-up med Ola Aurell och någon till.
Okej.
Okay. Som är blandning stand-up och sång. Det finns på Spotify att lyssna på.
Ja, vi kan länka till den i avsnittsbeskrivningen om vi kommer ihåg det.
Kommer jag nog att göra. Nej, men
det är på Spotify. Om det inte är någon som redan har gjort det, så borde du göra en kvickpodd där man går igenom alla, framförallt gubb Jan Stigson.
Ja, jag tänker
den
att det
är underbara människa. Skitsamma, det är ju han som avslöjar Peter Rätts, vilket gör att Peter Rätts i sin tur då är tvungen att leva undercover och byta identitet och flytta mellan olika platser och så vidare. Och Frank Wagner är ju i samma situation, även om han inte har blivit avslöjad, så är det ju därför som Tommy har lagt den här smiley-gubben i det här kuvertet i kassaskåpet, av rädsla för att någon på polisen skulle liksom läcka.
Exakt. Men det Wagner gör här nu då, han åker ut i, är det något sommarstugområde eller vad är det?
Någon typ av stugområde på något sätt, någonstans liksom utanför kartan där polisen aldrig skulle leta, där bland annat Seth Rydell befinner sig.
Ja, eller han kommer ju så här, det är en ganska obehaglig scen här, för att man tänker ju sig att Wagner är rökt, tänkte jag mig i alla fall.
Ja, det är ju definitivt den tolkningen som jag gör av det, liksom att okej, nu är Wagner avslöjad, så nu är det han som ska bli plockad. Men i själva verket så visar det sig att det är en annan av skurkarna i sammanhanget som blir så fruktansvärt grovt misshandlad.
Ja, han blir mördad.
Ja, nej, men ja, han blir mördad, men just sättet som han blir, alltså, det är inte bara att de sätter en kula i nacken på honom och så får han, liksom, blir han avrättad. De trär någon typ av plastpåse på honom, snurrar in honom och så står alla och sparkar på honom. Det är fruktansvärt grov misshandel. Jag tycker att den scenen på riktigt är ganska obehaglig, lite lätt motbjudande.
Ja, men det är det ju. Alltså de tar ju en soppåse från varje håll och sen silvertejpar honom så han inte kommer någonstans. Och sen står de verkligen och sparkar och slänger och tar en sån här hårda kontorsmaterial. Alltså någon sån, vad fan heter det? Ja, men hålslagare som väger liksom ton känns det som, och bara dunkar på honom liksom.
Det känns som en av de äckligaste scenerna jag har sett sen trottoarscenen i American History X.
Fy fan, ja.
Den är vidrig, den är riktigt jävla vidrig. Den här scenen är inte riktigt uppe på de nivåerna, men jag tycker ändå att den är faktiskt, den är obehaglig. Jag gillar verkligen inte den här plastpåse eller soppåse-scenen i GSI heller. Jag tycker den är ganska läbbig.
Ja, just det, han dödar, de dödar honom. Ja. Där ska jag säga att Wagner hjälper ju inte till med att banka ihjäl honom.
Nej, man ser det ju lite grann här att han blir skärrad.
Ja.
Det är någonting som i ögonen på honom. Och här tycker jag att Kinnamans skådespelarinsats är fantastiskt bra. Nu ska jag inte överdriva fantastiskt, men den är bra. Men jag tycker att här ser man hans kvaliteter som skådespelare. Han lyckas gestalta den här, de dubier som Frank Wagner känner i det här läget. Han kan ju omöjligt röja sin identitet här.
Ja.
Han kan ju inte gå in och stoppa misshandeln. Samtidigt så vet han ju att det som händer här nu är ju fel. Det är ju ett mord som pågår. Men jag kan inte stoppa det, för då röjer min identitet och då är jag rökt. Då dör jag.
Ja, det är en... Det är en jobbig situation.
Mm.
Det som är egentligen Wagners sista agerande i den här filmen, det är att hans mamma blir sjuk eller hon får en stroke eller väl, och hamnar på Sahlgrenska. Och han vill besöka henne. Fast det går ju inte, för att han är ju efterlyst för liksom polismord.
Ja, och hans morbror är ju i...
De är där.
På rummet, och hans bror. Och han ringer ju till honom, vilket gör att du kan väl komma hit, men då vet du vad vi måste göra. Då måste vi gripa dig. Och Wagner har ju inget intresse av att bli gripen. Men lyckas ju ändå med hjälp av Seth Rydell med kumpan att ta sig in till morsan. För att Seth Rydell med kumpan har ju någon typ av... Gå in där, de är ju någon typ av rörmokare eller arbetare på något sätt. De har någon... Dress heter ju inte, men någon typ av arbetarklädsel. Så jag med min medelklassbakgrund och försöker gissa vad arbetarna har på sig i för kläder. Känner att jag gör bort mig fullständigt.
Ja, och det här får jag säga, det är nog ändå en av de scenerna jag har lite svårast för. För att här tänker jag ändå, han vill, alltså han säger väl inte så högt kanske så att de hör, för de tar ju med sig bror och morbror polis in på toaletten och liksom ser till att de blir fastbundna och håller dem där, så att Frank kan få ta farväl av sin mamma i fred i det här sjukhusrummet. Och jag tänker att det är väldigt iskallt av Wagner att samtidigt liksom, jag minns inte exakt repliken, men han säger ju någonting i stil med att saker är inte som de verkar och sådär. Och att han säger väl till sin mamma att han har en son, tror jag det är, liksom. Och det samtidigt som Seth Rydell är liksom på andra sidan en toadörr, tycker jag är lite sådär. Jag hoppades att det skulle vara att Falk på något sätt ändå hjälpte, för att han ber ju Falk om hjälp med detta. Jag hoppades att det skulle vara en annan typ av lösning, men det funkar. Jag tycker bara inte att det funkar superbra, om man säger så.
Ja, det var ingenting jag reagerade på eller tyckte var särskilt störigt i filmen. Nej. Jag tyckte att den scenen också flöt på bra utan anmärkning.
Sen har vi ju egentligen då, det vi har i övrigt, vi är ju the big, la grande finale liksom. De vet att det ska ske ytterligare ett värdetransportrån. De lyckas med hjälp av att Wagner har satt GPS på en av fyra flyktbilar. Vet de, tror de, var rånarna kommer fly till? Alltså direkt efter rånet, vart de kommer bege sig för att sen ta nästa flyktbil. Det så här tycker jag, med tanke på hur det går att de faktiskt lyckas gripa fem av dem och att då Sofie skjuter ihjäl ledaren, för att det är ju hennes, hon gör ju som Alexandra Rappaport gör mot Lehmann liksom. Hon skjuter ihjäl honom med brottmord liksom, för att den personen sköt ihjäl Tommy.
Hon sätter väl nästan kulan på samma ställe, just att det är halsen. Där någonstans som kulan träffar på skägget. Som ju är den ledande personen i. För det här sista värdetransportrånet, det sker ju mot en värdetransport vid Landvetter flygplats. Och sen så flyr ju rånarna till Råda sjön. Och byter där från bil till båt. En båt som Wagner har lyckats fixa fram med hjälp av polisen.
Och Amir.
Ja, vilket gör...
Nej, det är inte Amir.
Nej, inte Amir, utan det är ju han, den här tekniken på polisen som jag inte kommer ihåg namnet på.
Nej, inte
och hans farsa är det som hjälper till att sälja den här båten till Seth Rydell som i sin tur säljer vidare den till värdetransportrånarna. Och sen så tar de ju båten över Rådasjön för att där byta till andra bilar. Och det är ju där som GSI-styrkan befinner sig. Och efter lite turbulens så lyckas de ju plocka in fem av rånarna. Och Sofie, som du säger, skjuter den sista skägget i halsen. För att på så sätt skipa rättvisa för mordet på Tommy.
Ja, och i det enda egentligen som händer med, det absolut sista som händer kan jag ta, det är att Helén och hans sonen kommer till Göteborg. Men innan dess är det ju då Wagners mammas begravning.
Ja, en liten detalj bara, jag vet inte om det är jätteviktigt, men när de plockar de här rånarna så visar det sig att en av rånarna, Taggen, är en av... i Rydell-gänget.
Men är det så viktigt då?
Nej, jag säger ju att det är inte nödvändigt att det är så viktigt. Men jag ville bara nämna det för att jag hade noterat det. För att de säger någonting där att... Eller Rydell säger ju att när Taggen är på fängelse, han kommer inte leva speciellt länge.
Nej, det är sant.
Och det säger någonting, tänker jag, om fortsättning. Vilket, alltså vem sätter Rydell är, vilket våldskapital han har, vilken typ av person han är. Så på det sättet så tänker jag ändå att det har en viss bäring för fortsättningen av serien.
Det är sant. Seth Rydell är ju ganska underutnyttjad i den här filmen sett till vilken kraft han verkar ha. Han gör ju inte, alltså, det är ju inte hans story på något sätt den här. Han är inte med i värdetransportgänget. Det är Wagners story, den andra liksom därifrån. Men det känns som att man bygger upp Seth Rydell för framtida filmer. Att etablera honom. Lite som att man sa till honom att du kommer att vara med här, du kommer bli en viktig person om en film sen liksom. Men vi vill etablera det redan nu liksom. Att man sa så till Jens Hultén, skådespelaren. Men ja, absolut, det händer. Och vi får ju också ett litet avslut på polishuset. Men för mig är det begravningen någonstans. För där är ju Wagner tillsammans med sin bror och sin morbror. Och de verkar ändå, alltså de sänker ner urnan tillsammans. Så där tolkade jag det nästa först som att ja, men han kanske hade någonstans kommit ur det. Men sen så åker han därifrån med Seth Rydell och den här tredje kompisen då. Så att... det har de ju då inte, kort gott, eller han.
Så är det.
Utan han kommer få fortsätta.
Han kommer tillbaks. Vi kommer att få se honom i andra filmer med Johan Falk.
Jag tänker att brorsan snarare, hans frågor så där, det som hände på sjukhuset, det var dina killar va liksom. Så kanske är det snarare så att bror och morbror är rädda för Wagner för att de vet vad han kan, att han... har ett väldigt kapital liksom. Jag vet inte hur jag ska tolka den scenen riktigt. Jag tyckte det var lite lurigt där. Men där är ju någonstans filmen slut.
Ja, yeah. Och i eftertexterna så tackar de för en gångs skull polisen i Västra Götaland. Jag vet inte om du noterade det.
Nej, jag tittar inte på eftertexterna.
Nej, jag var ju tvungen att spola fram där för att se. Skriver de någonting syrligt om polisen i Västra Götaland? Och den här gången så skriver de, jag kommer inte exakt ihåg ordalydelsen. Men på något sätt så tackar de ändå polisen i Västra Götaland med en liten smiley också. Väldigt 2009.
Jag räknade till 9, vad fan.
Var det så få? Alltså? För jag räknar inte, men det kändes som att han sa det flera gånger.
Ja, men jag är ju väldigt strikt här då, för han säger ju ordet fan flera gånger. Ja,
nej, det är nog det att jag tänker in att han...
Sen, absolut, jag kan ha missat några. Men för mig är det inte bara när Jakob Eklund säger fan. Det är just, ja men vad fan. Alltså vad fan. Det är grejen liksom.
Absolut.
Som är det viktiga. Och där fick jag till 9 med reservation. Jag tog en notis varje gång jag tänkte på det. Det kanske var 12 då. Jag har ingen aning.
Men att det är ganska många i alla fall.
Ja, på en film som är, vad är det? 1,5 nästan.
Ja, den är lite dryg. Jag tror att den
2 timmar.
Nog, ja.
Nästan. Så är ändå 9, vad fan, är ändå en bra, det är ändå en respektabel mängd skulle jag säga.
Bra jobbat, Jakob Eklund.
Ja. Har du några fler tankar om själva filmen eller vill du gå till en sammanfattning?
Vi kan väl gå till sammanfattning och bedömning av den. Jag tycker vi har penetrerat handlingen ganska ordentligt.
Det har vi.
Man kan väl säga så här att det är ju en film som i lite grann går tillbaka, tycker jag, till nolltolerans. Och det är ju framförallt miljöerna som man, alltså nu är man tillbaka i Göteborg, och jag tycker ju som att filmen gynnas som tusan av att vara tillbaka i Göteborg. Och det är inte bara det här Göteborgs pornografiska perspektivet som jag tycker om, utan även att det är någonting med att storyn blir lite tajtare, att det blir mer verklighetsförankrat. Jag tycker att i framförallt den tredje vågen så svävar de iväg alldeles för mycket när de ska vara på så många olika platser i Europa. Det ska vara så oerhört internationell och internationell brottslighet. Det har de redan i livvakten lite grann med Riga och kopplingen till Tyskland och så vidare. Här är det någonstans tillbaks till grunden. Och det tycker jag verkligen gynnar filmen.
Jag är så enig som jag bara kan bli. Mm. Att man tar ner det på en Göteborgsnivå. Visst, det är värdetransportrån, sådär, men man tar ner det på en mer lokal nivå och är på platser som ja, men Johan Falk rimligen känner igen. Mm. Liksom. När han lyckas fly i tredje vågen genom Red Light District i ja, är det Haag de är där. Liksom. Mm. Det är helt osannolikt att han ska hitta där. Liksom.
Mm.
Medan här är det någonstans naturligt att han har full koll på varenda vrå. För att han har arbetat
koll
som
på
polis.
Hur man går in i köket på Tildas på Herkulesgatan i Kville.
Ja, men till exempel skulle han väl kunna ha.
Mm.
Alltså för mig är detta ett oerhört lyft jämfört med de två tidigare. Jag vill idag att du sätter betyget först, för jag är nyfiken på vad du landar på.
Ja, jag tycker så här. Jag tycker att den här är vansinnigt mycket bättre än både Livvakterna och Den tredje vågen. Jag tycker att fotot är snyggare. Jag tycker att de har bara det här med hur de använder översiktskameror och liknande. Jag tycker att storyn är betydligt bättre. Det här är karaktärer som man faktiskt bryr sig om. Det är skurkar som är komplexa, vilket de inte har varit i egentligen någon av de tidigare filmerna. Noll tolerans, där är ju Leo Gaut ett ärkesvin.
Mm.
I Livvakterna så är Leman en riktig gris och så vidare i Den tredje vågen. Men här tycker jag att man lyckas, framförallt i Frank Wagner givetvis, det ligger ju hans karaktär på något sätt att vara komplex. Så det är väldigt mycket i den här filmen som är oerhört mycket bättre. Det jag framförallt stör mig på, och som jag redan har liksom varit inne på, det är att jag tycker att dialogen bitvis är fullständigt undermålig. Jag tycker att dialogen är bitvis klappkass. Jag tycker att den är nästintill pinsam. Och sen tycker jag tyvärr att Mikael Tornving inte är en skådespelare som lyckas bära upp den. För han har ju en väldigt, väldigt, väldigt viktig roll i den här filmen. Och jag tycker tyvärr inte att han lyckas bära upp den. Hade man bytt ut Mikael Tornving mot en annan skådespelare, och om man hade satt någon annan på att skriva just dialog. För jag tycker att Anders Nilsson och Joakim Hansson har lyckats skriva ett överlag väldigt bra manus. Men det är framförallt det är dialogen det brister. Och jag tänker att hade man tagit in en annan dialog eller en manusförfattare som har skrivit dialogen, så hade det kunnat bli en riktigt jävla bra film. Men jag landade till slut på en 3 i betyg på den här filmen.
Mm. Och du satte ju då, ska vi säga, en 5 på nolltolerans. Mm. Jag satte ju en 4 på nolltolerans. Jag håller med dig i stort mycket. Jag stör mig inte lika mycket på dialogen som du gör. Jag stör mig inte heller lika mycket på Mikael Tornving, även om jag håller med dig i det du säger. Men jag tycker att den rollen han har i den här filmen är så här, jag tror att skulle jag se alla resterande Johan Falk-filmer så skulle jag störa sönder mig på Tornving, för att han förmodligen då inte har så många knep i sin skådespelarrepertoar. Men jag tycker att som enskild film betraktat så tycker jag att han ändå funkar helt okej i den rollen. Jag kan absolut köpa att en annan skådespelare hade gjort bättre. Men jag tycker att han gör det här bilt. Älskar också fotot, att de är tillbaka till bara tycker storyn rätt igenom är bra och intressant, och twistarna som kommer är modiga på många sätt och genomförs på ett bra som så här, ett bra och respektfullt sätt mot karaktärerna. Det är ingen karaktär som bänder sig åt ett håll för att göra någonting, utan alla gör saker som jag tycker känns troligt att den karaktären skulle göra. Men jag har ju problemet att jag satte en 4 på nolltolerans, och så bra är den ju inte som nolltolerans är. Jag har tidigare haft problem med våra 7-gradiga skala på negativt sätt. Nu hade jag velat kunna sätta en 6 på nolltolerans och en 5 på denna.
Men i och med att du har satt en 4 på nolltolerans, så menar du att du kan inte sätta en 4 på den här, för du tycker inte att den är lika bra som nolltolerans.
Nej, jag landade ju det, och samtidigt så tycker jag satte jag 2 på Livvakterna, va? Och sen 1 på tredje vågen.
Tror det
jag
var så någonting.
Tycker egentligen att den är mer än ett snäpp över Livvakterna. Nej, jag är generös idag. Jag sätter en 4.
Ja, gött.
Ja, jag tycker att det här är en riktigt bra svensk polisfilm.
Ja, nej, men som sagt, jag lägger nog lite för mycket negativt värde just i den dåliga dialogen och Mikael Tornving. Hade man tagit bort den så hade det hade varit en klockren 4 för min del.
Mm. Vad härligt.
Så ett verkligt lyft för Johan Falk. Ska vi redan nu bestämma vad vi ska se nästa gång eller vill du suga lite på den karamellen?
Jag har ju liksom ingen aning riktigt vad resten här, för att på något sätt det känns ju konstigt att hoppa fram långt, men det känns också, alltså, vi ska inte se alla.
Jag har ett förslag nämligen på vilken vi skulle, vi ska ju verkligen inte se alla filmer för det är för många att se alla filmerna. Däremot är jag ju jävligt sugen, för den har jag inte sett, nämligen Johan Falk Leo Gaut. För då återkommer Peter Andersson som Leo Gaut ifrån Noll Tolerans.
Just det.
Och det skulle kunna vara lite roligt att se vad de gör med... För han har ju suttit inne ett antal år. När, 2000, när den utspelade sig då 2000. Han åker ju in då 1999. Så han lär ju då ha kommit ut ifrån fängelset. När Johan Falk Leo Gaut utspelade sig någonstans runt 2008. Så den tänker jag skulle kunna vara ett alternativ.
Jag är på.
Ja, då kör vi Johan Falk, Leo Gaut. Det som också är lite roligt med den, det är ju att det är en helt annan regissör och en helt annan manusförfattare. Det är Rickard Holm som står för regin och Fredrik T. Olsson som har skrivit manus.
Mm. Jag har väl förstått det lite som att, det så är det. Men att både Anders Nilsson och Joakim Hansson finns med, jag antar att de finns med som producenter. Liksom.
Ja, de har nog inte släppt sin bebis helt fritt.
Nej, men jag tycker att han... Det jag läst på sociala medier här att han uttrycker sig lite som showrunner och att kanske det han agerat som. Alltså att han finns med att okej, storyn är här och vi ska dit. Sen får ni göra vad ni vill med den här 2 timmarna ni har som film. Liksom. Typ så är det jag tolkar det som. Utan ha en jävla aning ska jag villigt erkänna.
Tittar man på Svensk Filmdatabas så finns Anders Nilsson och Joakim Hansson bara med som under idé. Vad nu det betyder.
Okej. Okay.
Den står som idé. Alltså det är en idé från Anders Nilsson och Jocke Hansson. Vi får väl se när vi ser den. Ja. Så kanske vi kan fördjupa oss lite grann i Anders Nilssons eventuella inblandning i Johan Falk, Leo Gaut. Det är också roligt att titeln då har 2 personnamn efter varandra. Johan Falk, Leo Gaut.
Leo Gaut.
Det är så här bra. Johan Falk, Leo Gaut. Johan Falk, Leo Gaut.
Tror det var så de tänkte när de verkte fram den titeln?
Så måste det ha varit.
Ja. Vi finns på sociala medier. På Instagram heter vi från Bäcktillbron. Det är där vi är aktiva. Annars finns vi också på en mail från bäcktillbron@gmail.com.
.com.
Yes. Sociala medier eller Twitter får ni leta upp oss om ni vill. Gör det, behöver ni inte heller göra. För vi twittrar kanske inte jättemycket om detta. Ska vi helt ärlig.
Nej. Men det kan vara roligt att följa. För du twittrar en del om Manchester United och...
Ja, det gör jag ju dock inte på kontot som jag...
Nej, just det är väl Muskustav eller något? Vad fan är det
precis. Där är det United. Vilket ju är jobbigt i nuläget. Med tanke
jag tänkte vi pratar inte om det
överhuvudtaget. Nej, vi skiter i det. Hatar den klubben just nu.
Mm, helt rimligt.
Vi hörs igen om 2 veckor. Tack för idag.
Hej då!